står det så här att han har utplånat döden. Då kan man ju börja fundera lite grann. Vad menas med att Jesus har besegrat döden? Vad menas med att Jesus har utplånat döden? Den finns ju uppenbarligen. Alltså Jesus har tydligen inte dödat döden. Nej, för vi ser döden runt omkring oss. Om man hade dödat döden, ja, då skulle den här jorden vara ganska överbefolkad vid det här laget. Och jag är inte säker på att det vore det allra, allra bästa. Men vad är det han har gjort då när han har besegrat döden eftersom han inte har dödat den? Ja, han lät döden bli kvar. Men han gav döden en annan roll. Till och med döden fick bli en tjänare till Gud. Det står så här: död. Döden är uppslukad och seger är vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Alltså döden har ingen udd längre. Vi behöver inte möta döden som härskare. Vi behöver inte böja oss inför hans majestät döden. För han har fått en annan roll. Vi möter döden vars udd är bruten, avväpnad, tandlös, ofarlig. Kanske känner du till prästen Bengt Pleijel. Han har skrivit många böcker och funnits med i Åsrörelsen och Åstiftsgård och många av de sammanhangen. Han brukar beskriva det här att döden, han har fått en annan arbetsuppgift. Från att ha varit härskare så har han nu blivit rockvaktmästare. Och vi ska stanna lite grann inför den bilden. Alltså en rockvaktmästare, det är ju en person som under en kort tid när vi är på en konsert eller ett evenemang av något slag, så förvarar han våra ytterkläder. Och när vårt evenemang är slut så går vi dit med vår lilla biljett och så får vi tillbaka våra ytterkläder. Mm. Det finns ett kvitto på kläderna. Om vi nu tänker att döden är en rockvaktmästare, så är det ju så att han tar vår kropp när vi dör. Men Jesus har kvittot. Och vid uppståndelsens morgon, då kommer Jesus med kvittot som han förvarar säkert och säger: här är kvittot. Nu ska det döda uppstå. Hänger du med på den bilden? Jag tycker att den är ganska bra. På vad döden har fått för roll. Han är här inte längre härskare. Han är tandlös. Han är uddlös. Han är en rockvaktmästare under en begränsad tid. I första Korintherbrevet så står det så här: den sista basunens ljud kommer att ljuda. Och då uppstår de döda i oförgänglig gestalt. Och vi förvandlas. Och i Romarbrevet så står det: jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter i höjden eller makter i djupet, ingenting ska kunna skilja oss ifrån Kristus kärlek. Alltså Jesu kärlek, den stoppas inte av döden. Han har segrat över döden. Det finns ingenting, ingenting som kan skilja dig från honom. Absolut inte döden. För det är bara en rockvaktmästare. Mm. Det andra jag vill säga, det är att vi ska få en ny kropp. Det är ju stor skillnad på det liv som Jesus levde före sin uppståndelse och efter uppståndelsen. För uppståndelsen så var ju hans kropp, som våra kroppar, begränsad. Och efter uppståndelsen så är den obegränsad. Efter uppståndelsen kan han gå genom stängda dörrar. Och det är den kroppen han har nu. Det är den kroppen han har när han sitter på faderns högra sida. Och det är den kroppen han kommer att ha när han kommer tillbaka. När Jesus mötte sina lärjungar efter uppståndelsen så står det så här: medan de ännu talade stod han plötsligt mitt ibland dem och hälsade dem: frid över er. De blev rädda och i sin förskräckelse trodde de att det var en ande de såg. Då sa han, varför blir ni skrämda? Varför fylls ni av tvivel? Se på mina händer och mina fötter. Det är jag och ingen annan. Känn på mig och se på mig. En ande har inte kött och ben. Och det kan ni se att jag har. Ja, lärjungarna blev rädda och det hade jag definitivt blivit också. Det är inte varje dag man möter en uppstånden person. Och då börjar de tänka, alltså lite Halloween, lite ande, lite spöke, vålnad. Men Jesus säger, ta på mig. Ta på mig. Kött och blod, ben, alltså en kropp. Jesus har uppstått kroppsligen. Han har inte uppstått till någon sorts spöklikte. Det är en kropp som har uppstått. Och då är Bibeln så tydlig med att precis som Jesus uppstår och får en kropp, en ny kropp, en annorlunda kropp, så ska vi också uppstå. Han är den första att uppstå, men vi ska följa efter. Alltså vår framtid i evigheten, det är en framtid med kroppar. Det är inte en framtid som spöken. En framtid som andar som svävar runt på något magiskt, mystiskt sätt. Det är en framtid med kroppar som man kan ta på. Men som förmodligen också är fria från begränsningar, precis som Jesus. Filipperbrevet 3 säger, han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Alltså Gud, han är intresserad av hela dig, både ande, själ och kropp. Och kristen tro är en tro som sätter kroppen högt och han förbereder en ny kropp åt oss. Då kommer frågorna. Hur ska den kroppen se ut? Har du tänkt det någon gång? Det har jag tänkt jättemycket på. Hur ska den nya kroppen se ut? Ska den likna den man har i dödsögonblicket? I så fall är ju evigheten full av många lite äldre kroppar. Eftersom de flesta dör när man är lite äldre. Och jag tänker, jag har en syster som dog när hon var en dag gammal. Hur blir det? Vad ska hon ha för kropp? Och hur ska jag känna igen henne? Mm. Även i Korint, som Paulus skrev till, hade man liknande frågor som vi kanske alla har. Och då skriver Paulus så här. Nu undrar någon, hur uppstår de döda? Hur den kropp har de när de kommer? Vilken enfaldig fråga. Japp, det är en enfaldig fråga. Även om det är svårt att låta bli att fundera ibland. Så fortsätter Paulus att berätta om fröet och plantan. Alltså, fröet och plantan ser verkligen inte likadana ut. Men det är samma DNA. Exakt samma DNA. Och en duktig trädgårdsmästare, han kan se på fröet vad det ska bli för blomma. Ett ringblommefrö och ett luktärtsfrö ser inte likadant ut. Han kan titta på fröet och så kan han se blomman framför sig. Alltså det finns en samhörighet mellan frö och blomma. Det finns en samhörighet mellan det som dör och det som uppstår. Och vår personlighet och vår identitet går inte förlorad den dagen vi dör. Men det ska uppstå till en vackrare blomma. Till någonting större, till någonting mer. Så är det med människan. Fröet läggs i jorden och uppstår till någonting annat. En ny kropp. Eller som Paulus säger, de här orden som jag älskar. Det som blir sått förgängligt, ska uppstå oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. Hur ska vi då känna igen varandra i evigheten när vi har nya kroppar? Ja, säg det. Säg det. Men Bibeln säger att vi ska göra det. Och lika väl som trädgårdsmästaren kan se att fröet och blomman är samma sak, så kommer vi också att få kroppar och vi ska känna igen varandra. Vi ska inte förvandlas till vålnader eller spöken. Det är kroppar det handlar om. Men om då döden tar hand om vår kropp för en begränsad tid, vem tar då hand om själen? Vem tar hand om det som är vi? Och det är ju egentligen en helt annan predikan. Men om du minns rövaren på korset, han får höra Jesus säga: idag ska du vara med mig i paradiset. Och Paulus uttrycker det så här i Filipperbrevet, att han längtar efter att få bryta upp och vara hos Kristus. Vara hos Jesus. Och mycket mer än så vill jag inte säga om detta nu. Men när döden tar hand om kroppen, då går vi till Jesus, nära Jesus. Det sista jag vill säga handlar om ett hopp, ett nytt hopp. Och då står det så här i första Petrus brev: välsignad är vår Herre Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Ett levande hopp. Alltså, vi har ju många förhoppningar och vi vill ju hoppas det bästa. Allt kommer att ordna sig. Allt kommer att bli bra. Bara jag byter jobb eller byter partner eller vi byter regering eller byter bostad, så kommer allting att bli så bra. Och en del av de där förhoppningarna, de kommer inte att slå in. Och då blir det grusade förhoppningar. Eller vi kan säga att det blir döda förhoppningar. Jag hoppades, men det blev inte så. Det är döda förhoppningar. Men Petrus, han skriver om ett levande hopp. Ett hopp som inte kan grusas. Ett hopp som man kan vara fullständigt trygg i. Och vi har ett levande hopp om uppståndelse från de döda. Därför att vi tror att i Jerusalem för 2000 år sedan så begravdes en sargad, sönderslagen, död kropp i en grav. Med massor av linnebindlar runt omkring sig och en gigantisk sten framför. Men den personen, den mannen, han uppstår. Stenen är inget hinder. Och under 40 dagar så visar han sig för sina lärjungar. Han äter med dem, han lever med dem. Han gör en del märkliga saker. Han bara dyker upp och han bara försvinner. Han går genom märkliga dörrar och så. Men det är Jesus som är med dem. Och de ser honom, de tar på honom, de ser. Det är han. Han är med dem. När Jesus dör på korset och uppstår från de döda, det är då döden byter roll. Från att ha varit härskare så blir han rockvaktmästare. Här får du och jag ett levande hopp. Ett hopp som inte kan grusas. Lika väl som Jesus har uppstått, kommer du som tror på honom att en dag uppstå. Döden är inte slut. Paulus skriver så här: nu har Kristus uppstått från de döda som den första av de avlidna. Ty eftersom döden kom genom en människa, kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam ska också alla få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning, först Kristus och därefter vid hans ankomst de som tillhör honom. En av de stora skillnaderna mellan religioner och ideologier handlar just om hur man ser på framtiden. En del ger inget hopp för framtiden, utan när det är slut så är det slut. Andra talar om framtiden som det här eviga kretsloppet, den här reinkarnationen där vi i hjulet någonstans snurrar runt och snurrar runt och snurrar runt. Bibeln talar om en framtid där det finns ett evigt hopp. Ett hopp för dig och mig som människor. Men också ett hopp för hela den här planeten. Hela kosmos. Hela universum. Vi tror att vi ska uppstå. Vi tror att vi ska få nya kläder. En ny kropp. Och det finns en sån stor trygghet att veta att Jesus håller koll på den där biljetten så att han kan lämna den till rockvaktmästaren. Vi går genom döden till Jesus. Men vi tror också att den här världen, den här planeten, den här jorden, vårt universum också ska få nya kläder. Få en ny kropp. Få klä av sig det som är gammalt och utnött. Och få någonting nytt. Det är inte bara uppståndelse för döda människor det handlar om. Det handlar också om en nyskapelse, en återfödelse av hela den här jorden. Jesus talar om världens återfödelse. Och Paulus skriver skapelsen ska befrias. Skapelsen ska återupprättas och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Alltså destinationen för våran jord och vårat universum är inte utslocknande. Destinationen för universum är nyskapande. Återfödelse, ett nytt universum med människor som har kroppar. Jesaja skriver att jorden ska slitas ut som en klädnad, men att jorden ska återupprättas. Den ska helas, den ska läkas, för dödens udd är bruten genom Jesu Kristi uppståndelse. Hela skapelsen blir ny. Och då svindlar tanken. Då inser man det som hände på korset när Jesus dör och uppstår. Det är stort. Det handlar om mig och det handlar om dig. Och det handlar om allt det vi ser omkring oss. Dödens udd är bruten. Den har ingen kraft mer. Jesus har besegrat. Nu har jag försökt tala om döden. Ska vi se. Oj då, jag har inte på ett tag. Och jag har velat säga till dig att döden är besegrad. Du ska få en ny kropp. Alla ska få en ny kropp. Vi kommer att känna igen varandra. Och att det finns ett hopp som bär. Ett hopp för dig och mig. Och ett hopp för hela den här världen. Tack vare Jesu uppståndelse. Det finns syndernas förlåtelse. Det finns evigt liv. Det finns en upprättad skapelse. Tack vare Jesus. Nu ska vi be tillsammans. Och sen ska vi direkt gå över till att fira nattvard. Jesus, tack att du har segrat. Herre, det du gjorde på korset är så mycket större än vad vi någonsin kan fatta. Jag tackar dig att du har segrat. Jag tackar dig att dödens udd är bruten. Den är inte farlig längre. Jag tackar dig för det nya livet. Jag tackar dig för uppståndelse. Jag tackar dig för härlighet. Jag tackar dig för en ny skapelse. Ett nytt kosmos, Herre. Där allting blir ljust och rent och vackert. Tack för det hoppet som inte kommer att grusas. Amen. Då är ni välkomna fram som ska vara med vid nattvardsfirandet. Vissa saker i livet gör man så regelbundet att man gör dem utan att tänka på det. Man borstar tänderna på morgonen utan att reflektera över att man gör det. Man sätter på sig säkerhetsbältet i bilen utan att reflektera över det. Eller tar på sig sin cykelhjälm. Saker som man gör utan att tänka. Paulus säger att när vi går till Herrens bord, då ska vi tänka. Då ska vi inte bara göra det som någonting man gör regelbundet utan att reflektera. Vi ska tänka. Vi ska minnas. Vi ska minnas Jesu kors. Vi ska minnas Jesu uppståndelse. Vi ska minnas hans kropp. Vi ska minnas hans blod som renar ifrån all synd. Vi ska minnas den stora festen som ska bli i himmelen, när vi inte ska fira på det här enkla sättet.